السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. الحمد لله jag blir glad att se att det jag kan ju framförallt se bröderna, men att det är mycket bröder och systrar som kommer till lektionen, även fast det är fint sommarväder ute och fotbolls-VM på G och andra saker som kan vara lockande ifrån lektionen. Men jag blir glad alhamdulillah att bröder dyker upp och systrar dyker upp för att kunna komma på lektioner och kunna lära sig om islam. Så vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta för oss alla att kunna lära oss det som är gynnande för oss och vår religion. Jag kommer bidnillahi ta'ala att börja med en ny serie från och med den här lektionen inshallah, som kommer handla om ett väldigt viktigt ämne som är väldigt uppmärksammat både i media och generellt när man talar om det med icke-muslimer i det här landet eller när man pratar om det i skolan eller liknande. Ett ämne som rör oss alla och någonting som man är relaterad till från den dagen att man föds till den dagen att man dör i princip. Och det handlar om de muslimska familjerelationerna. Hur en muslimsk familj ska vara med varandra. Och det kommer vara en lektionsserie som kommer vara i flera lektioner. Som kommer bland annat handla om hur man ska vara med sina föräldrar, hur man ska vara med sina släktingar. Hur man, en man ska vara med sin fru och hur en fru ska vara med sin man. Och hur man ska uppfostra sina barn och så vidare. Den här lektionen idag kommer bara vara som en introduktionslektion. Där jag kommer prata om grunderna och vad det är vi baserar våra muslimska familjerelationer på. Och jag kommer även tala om lite skillnader mellan hur muslimerna ser på familjen. Skillnaden mellan hur det är i ett svenskt sekulärt samhälle och hur kristna och judar och så andra har det. Och vad det är som är så speciellt med de muslimska familjerelationerna. Anledningen till att jag tyckte det var viktigt att ta upp det här ämnet och prata om det här är att dels att man ser att muslimerna tyvärr i Sverige är väldigt distanserade från Koranen och Sunnan och hur en muslim verkligen ska vara med sin familj. På grund av att muslimerna ofta har påverkats av det här samhället som de befinner sig i nu, så ger de ofta inte sina föräldrar den respekten de ska få. Släktrelationerna är ofta svagare än vad de brukar vara i andra muslimska länder. En man behandlar kanske inte sin fru med den respekt som islam har bådat honom att göra, och kvinnan ger inte sin man den respekt som islam har bådat henne att göra, och därav så sker det mycket skilsmässor och liknande grejer för att muslimerna här har påverkats utav samhället som de befinner sig i och inte bygger inte sina familjerelationer på Koranen och Sunnan. Och grunden för att vi ska kunna veta hur vi ska kunna vara är att man måste ha kunskap, och baserat på den här kunskapen ska vi handla. Ett annat problem också som jag ser, som jag tycker att anledningen till att man ska ta upp det här ämnet, är att det här är ett uppmärksammat ämne som sagt. Det är någonting, när man går i skolan i Sverige så får man en förskönad bild utav det samhället som man lever i här. Ofta så brukar man se hur muslimerna ser på relationerna, familjerelationerna och typ som kärnfamiljen, att det ses som någonting bakåtsträvande. Och det är inte det moderna samhället som man lever i idag, bara själva grejen att man ska gifta sig, man skaffa barn och så. Det här är någonting som många ser som omodernt. Och att man istället ska leva i de här diverse olika förhållandena som de har idag. Och lägga inte samma vikt som de lägger på barnen och så vidare. Men det är oftast dagis eller skola som låter familjen, som uppfostrar ens barn. Så på grund av det här, att det här andra sättet som man lever, det här sekulära familjetraditionerna som de har i det här landet, förskönas oftast när man går i skolan och även genom media. Man ofta klankar ner på hur muslimerna ser på hur en familj ska vara. Så tycker jag det är viktigt att vi ska ta upp det här ämnet och försöka prata och belysa om hur muslimerna verkligen ser på hur en riktig familj ska vara. Tyvärr så ser man på grund av att de muslimska familjerelationerna har blivit svaga också i det här samhället och barnuppfostran inte är som den borde vara, så ser man att muslimerna, många muslimska ungdomar istället har idoler eller liknande förebilder från personer som man inte borde ha. Man har inte riktigt stark kontakt med sina föräldrar till exempel, så istället tar man sina förebilder och idoler från musiker eller från filmstjärnor eller liknande, som ofta inte alls är en bra förebild. Det är folk som kallar till, om man lyssnar på hiphopmusik och så vidare, kalla folk till att vara kriminella, kalla folk till att använda sig av droger och andra saker som i sin tur förstör väldigt mycket för muslimerna. Och hur muslimerna när de växer upp i det här samhället, att de kommer bara längre och längre ifrån hur man som muslim egentligen bör vara. Taib, vad är det den muslimska familjerelationen baseras på? Vad är grunderna för att vi ska veta hur man ska vara med sin familj? Och vad är grunden för att vi ska veta hur en muslimsk man ska vara med sin fru? Och hur muslimsk fru ska vara med sin man, hur man ska vara med sina föräldrar och så vidare. Vad är de grunderna vi baserar på den här saken på? Det är två stycken huvudkällor som vi baserar resten av vår religion på. Och det är Koranen, Allah subhanahu wa ta'alas bok, och profeten sallallahu alaihi wa sallams sunna. Koranen, som Allah subhanahu wa ta'ala beskrivit den, inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Den här boken, den här Koranen, vägleder till det som är starkast, det bästa. Så Koranen kommer med många generella påbud hur vi som muslimer ska vara med våra familjer. Till exempel hur vi ska vara med våra föräldrar, eller hur man ska vara med sin fru, eller hur frun ska vara med sin man och så vidare. Det finns en väldigt, väldigt vacker vers till exempel som förklarar hur en muslimsk man ska vara med sina föräldrar. Allah azza wa jalla säger: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa akhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayānī saghīrā." Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Isra, en väldigt väldigt vacker vers, där Allah azza wa jalla säger: "Er Herre har beslutat och beordrat att ni inte ska dyrka någon annan än honom. Och att ni ska vara god mot era föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår en hög ålder i era vård, så ska ni inte ens säga uff, uff till dem. Och ni ska inte vara hård och sträng emot dem. Och ni ska istället säga goda ord mot dem, till dem. Och sänk ned ödmjukt ömhetens vinge över dem och be: Herre, när jag var liten vårdade och fostrade de mig med kärlek. Förbarma dig över dem som de förbarmade sig över mig." En väldigt, väldigt vacker vers som uppmanar oss muslimer hur vi ska vara mot våra föräldrar. Att man alltid ska säga goda saker till dem. Man ska ta hand om dem. Och versen påminner att på samma sätt som de tog hand om oss när vi var barn, så ska vi ta hand om dem när de blir äldre. Och att man ska göra dua för dem. Och man ska behandla dem med ödmjukhet och med barmhärtighet. Väldigt klara och tydliga principer som vi muslimer ska basera våra relationer med våra föräldrar med. Allah subhanahu wa ta'ala har också förklarat grunden för hur en muslimsk relation, en muslimsk mans relation ska vara med hans fru, och hur fruns relation ska vara med sin man. Då Allah azza wa jalla sagt: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan khalaqa lakum azwajan min anfusikum litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma." Att Allah subhanahu wa ta'ala har sagt att från hans under, från hans tecken, är att han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och han har låtit kärlek och ömhet stiga upp er emellan. Helt visst, i detta ligger helt visst ett budskap för människor som tänker efter. Att Allah subhanahu wa ta'ala har berättat i den här versen att grunden i ett äktenskap mellan man och kvinna, hur en muslimsk man och en muslimsk kvinna lever tillsammans, är baserat på vad? Kärlek och barmhärtighet. Och det ska inte vara baserat på hårt beteende sinsemellan, eller att man ska behandla varandra dåligt eller liknande, utan tvärtom. Allah azza wa jalla har nämnt det här, att det är så här det ska vara, och har berättat att det här är en av hans under. För att det är helt otroligt hur två separata personer som egentligen inte har någonting med varandra att göra, hur Allah subhanahu wa ta'ala enar mellan deras hjärtan. Och sen så lever de tillsammans med varandra i 30, 40, 50 år med kärlek och varmhärtighet. Och de uppfostrar barn med varandra. Utan tvekan är det här ett, utav Allah subhanahu wa ta'alas tecken i skapelsen. Men för vem? För de som tänker efter. Så när man reflekterar och tänker över det här så blir man väldigt imponerad. Och det är en av grunderna för hur den muslimska familjerelationerna ska vara. Hur man ska vara med sin fru och hur den muslimska kvinnan ska vara med sin man. Grejen är med de koranverserna som nämns. Som ni märker här så är det oftast generella verser som ger generella beordringar och generella principer som vi ska följa. Det vill säga att man generellt ska vara god mot sina föräldrar. Att man ska göra dua för dem. Att den muslimska familjerelationen mellan man och kvinna ska vara baserad på kärlek och ödmjukhet och på barmhärtighet och så vidare. Det är generella principer. Om man vill veta de mer specifika bestämmelserna, hur man ska vara med sin familj, så går man tillbaka till vad? Till profeten sallallahu alaihi wa sallams sunna. Dels så går man tillbaka till vad profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt, hans uttalanden. Som Allah azza wa jalla har berättat om. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Att profeten sallallahu alaihi wa sallam talar inte från sina egna begär. Utan det är endast... Det är endast uppenbarelse som han pratar med. Och profeten, utöver det så går man även från hur profeten sallallahu alaihi wasallam själv betedde sig, inte bara hans uttalanden. Allah azza wa jalla har sagt: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir." Att ni har helt visst ett gott exempel i Allahs sändebud. Allahs sändebud, profeten sallallahu alaihi wasallam, är ett gott exempel för oss hur vi ska vara. Och det här är en stor barmhärtighet för muslimerna. För profeten sallallahu alaihi wasallam är det perfekta exemplet hur man ska vara i alla situationer. Och det han säger är vad? Det är uppenbarelse. Så vi kan titta i profeten sallallahu alaihi wasallam sunna som är helt bevarad, hur profeten sallallahu alaihi wasallam själv var med sina släktingar. Hur han var med sina farbröder, hur han var med sina fastrar, vare sig de var muslimer eller icke-muslimer. Hur profeten sallallahu alaihi wasallam var med sina fruar, hur hans fruar var med honom. Hur profeten sallallahu alaihi wasallam uppfostrade sina döttrar. Och i synnerhet en relation som han hade med Fatima, som är särskilt omnämnd i profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Det finns jättemånga hadither som dels... uttalanden från profeten Hassan som berättar hur vi ska vara i olika situationer. Och dels praktiskt exempel hur man ska agera i olika situationer. Hur man ska vara rent praktiskt med sina släktingar. Hur man ska vara rent praktiskt med sin fru. Hur fru ska vara rent praktiskt med sin man. Hur man rent praktiskt ska uppfostra sina barn. Alla de här sakerna finns bevarade i profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Som vi vet är uppenbarelse. Och som vi kan dra nytta av och kunna implementera i våra egna liv. Och det här ger muslimerna klara och tydliga riktlinjer i livet. Och hur man ska vara i sitt äktenskap, till exempel hur man ska vara med sina familjer. Till skillnad från hur du kan vara i sekulära samhällen, till exempel. Att när man ingår i ett äktenskap, eller de är sambos eller liknande. Det finns inte de här klara och tydliga riktlinjerna. Hur mannen ska vara med sin fru eller hur kvinnan ska vara med sin man. Det finns generella lagar som de går efter. Att man inte får skada varandra, mannen får inte våldta kvinnan eller liknande. Men hur man egentligen ska vara, det finns inga klara och tydliga riktlinjer gällande det här. Och det var en studie faktiskt i Norge av ett institut som heter NOVA år 2012. Där de sa att en av de stora anledningarna till att det sker så pass mycket skilsmässor som det gör i västvärlden och särskilt de här nordenländerna är på grund utav att det har blivit för mycket jämställdhet i äktenskapen, så relationerna är inte klara och tydliga. Och det här är någonting som går emot vad de själva predikar, men det var en studie som var baserad på det här. Och det blev massa skriverier och feminister tyckte inte alls om den här studien och så vidare. På grund av att det blir inte klart och tydligt vem är det som ska försörja, vem är det som ska betala räkningar till exempel, vem är det som ska sköta hushållssysslorna och så vidare. Utan hela tiden så blir det som man trampar på varandras tår. Eller man tycker att det är du som ska ta ansvaret eller jag ska ta ansvaret och så vidare. Och det här har i sin tur lett till att äktenskapen inte alls har blivit lyckligare. utan tvärtom har blivit olyckligare. Och det har lett till mycket mer skilsmässor. I Sverige, hur många är det som skiljer sig nu av de få som gifter sig? 50%. 50% av alla de få som ingår i äktenskap nu för tiden skiljer sig. För att inte prata om alla förhållanden folk har. När man ingår i ett äktenskap så är det förhållande nummer 10 eller 15 eller liknande. Som redan har kraschat innan man har gift sig i Sverige nu för tiden. För att inte prata om alla tidigare samboförhållanden och så vidare. Så att på grund av att det inte finns klara och tydliga riktlinjer som man går efter. Så leder det ofta till tjafs och problem. Och senare till att man skiljer sig sinsemellan. Och inte kan hålla kvar den relationen som man har. För att det finns som sagt, de har ingen profet som de kan säga att det här är det som vi ska basera. Det är så här vi ska göra i det här. Nu har vi hamnat i ett tjafs eller liknande. Hur vi ska bete oss i den här situationen. Det finns ingen klara och tydliga riktlinje gällande den här grejen. Och därav uppstår många av de här problemen som vi idag ser bland dem. Bland muslimerna är det klart och tydligt att mannen har mer ansvar när det kommer till försörjning och ta hand om saker utanför hemmet. Det betyder inte att mannen inte ska hjälpa till hemma. Profeten Sallam brukade hjälpa till hemma. Hjälpa till med saker och ting som han vill städning och göra. Och han kunde göra egna saker och ting hemma. Det betyder inte att mannen inte ska hjälpa till hemma. Men huvudansvaret ligger på vem? På den muslimska kvinnan. Och huvudansvaret för försörjning ligger på mannen. Det betyder inte att kvinnan inte får arbeta. Profeten Sallams fru Khadija jobbade med handel och så vidare. Men huvudansvaret på vem det är som ska betala räkningarna. Se till att det kommer in mat i kylskåpet och liknande. Det ligger på vem? Det ligger på mannen. Och det är ett stort ansvar. Så det är delat ansvar. Och när det finns ett delat ansvar så kan det uppstå på ett helt annat sätt. Just det här som vi pratar om. Kärlek och ömsesidig respekt och så vidare. För mannen respekterar allt det jobbet som kvinnan gör hemma och allt det hon tar hand om där hemma. Och kvinnan respekterar det mannen gör för henne. Och på det sättet så uppstår den här ömsesidiga kärleken och barmhärtigheten sinsemellan. Men islam har inte kommit med bestämmelser om varje specifik sak om hur man ska vara i familjen, i Koranen och Sunnan. Utan islam har öppnat upp dörren för att vissa saker kan man gå efter, de sedvänjor och traditioner som man har i landet, så länge de inte går emot islam. Den här dörren finns öppen i islam, vilket ger en perfekt, jämviktig balans. För att om det hade varit specifika regler inom allting så hade det kanske varit svårt för vissa personer som redan har vissa traditioner som de går efter och så vidare. Hur man ska bete sig sinsemellan eller traditioner man går efter. Att anpassa sig till de här sakerna. Så islam har öppnat upp dörren att man kan praktisera tradition och kultur inom vissa saker. Och därav så är en av de stora fem grundprinciperna inom fiqh är det man kallar för al-ada muhakkama. Att traditionen bestämmer i de situationer där det inte finns ett klart och tydligt bevis inom Koranen och Sunna. Ett exempel på det är att Allah azza wa jalla, när han beordrar männen hur de ska vara med sina fruar, så säger Allah azza wa jalla, wa ashiruhunna bil ma'ruf, och lev med dem bil ma'ruf. Och ma'ruf på arabiska betyder att leva med dem på ett gott sätt. Men det betyder även i enlighet med de traditionerna som ni har runt omkring er, till exempel. Så om man beter sig på ett visst sätt, man har vissa traditioner som man går efter inom relationen. Så länge det inte går emot de bevisen som finns i Koranen och Sunnan, så är dörren öppen i islam att man även ska kunna gå efter dem. De säger till och med, fuqaha, de lärde inom fiqh, att om kvinnan i sitt tidigare liv när hon levde med sina föräldrar brukade ha en hemhjälp som brukade hjälpa till att städa hemma och göra saker och ting hemma, eller någon som gjorde barnpassning eller liknande. Om det var det hon var van vid att ha i sitt förra hus som hon kom från innan hon gifte sig, så har hon rätt att ha det om mannen kan försörja och betala för det även i det här hemmet. Så mannen har tillräckligt mycket pengar för att kunna betala för en barnhjälp, att hjälpa henne att uppfostra barnen och så vidare. Då är det någonting som mannen ska göra. För det var den traditionen hon växte upp med och var van vid. Och det är även någonting som man märker att många personer inte förstår här. Många bröder och många systrar också. Att när de ingår i relationer så kanske de läser något uttalande från hur vissa personer i andra länder beter sig eller liknande med sina familjer och tror att man kan applicera, så länge det inte har någonting specifikt med Koranen och Sunnan, vissa sedvänjer och så vidare. Försöker man applicera exakt samma traditioner eller kultur som de har där, här. Och det kan inte alltid vara så enkelt. Att man har växt upp på ett helt annat sätt, man har haft en helt annan uppfostran och en helt annan kultur här. Och när man försöker implementera vissa saker som kan vara väldigt främmande, så kan det bli väldigt problem. Och det kan, många av de problemen som jag får höra om, så uppstår mellan man och kvinna här, bröder och systrar när de gifter sig, är just sådana här saker. Att de inte riktigt förstår att situationer kan skilja sig en hel del i relationer här, till exempel till Sverige, än hur det kan vara i andra länder. Och man går efter andra traditioner, och det är en annan kultur som spelar roll i andra länder än vad det är här. Och islam har öppnat upp dörren för den här saken. Så det finns en dörr som är uppöppnad för att man ska kunna gå efter vissa av de traditioner som finns i landet eller liknande. En annan sak som går tillbaka till traditionen också är ungefär hur mycket kontakt man ska ha med sina släktingar. Islam lägger väldigt, väldigt mycket vikt på att man ska hålla fast vid släktbanden och man ska ha bra kontakt med sina släktingar. Hur ofta är det man ska ringa dem? Hur ofta är det man ska besöka dem? Vad är det exakt man ska göra och så? Det har inte kommit specifika bestämmelser om varje grej utav det här. Alltså att du måste kontakta din släkting en gång i veckan. Utan det här kan skilja sig från kultur till kultur. Och tradition till tradition. Inom vissa muslimska länder, vilket är väldigt vackert, så har man väldigt, väldigt nära kontakt med sina släktingar till exempel. Att man alltid, man i princip bor inom samma område och man träffar alltid varandra varje dag. När jag är i Medina till exempel så känner jag många. De, hela huset så är det farfar som bor högst upp och resten nedanför så bor hans barn med sina familjer och så vidare. Så de kanske träffas varje dag och äter middag tillsammans till och med till exempel. Och väldigt, väldigt nära familjetraditioner. Det här går kanske inte alltid att implementera här i Sverige. Man har inte lika nära familjetraditioner. Det betyder inte att man ska bryta sina släktband. Men man ska ha nära. Men det kan skilja sig från kultur till kultur. Och till och med här i Sverige, om man kanske har växt upp här och så, så kan man tycka släktingar tycker det är jobbigt om man ska ringa dem varje dag och liksom vara på dem och hur mår du, allt läget och sådär. För att man kanske har hört att de gör sig i vissa muslimska länder. Det kan till och med anses kanske som tvärtom, att det räknas inte som man har bra familjerelation, utan man bara är lite jobbig tycker folk till slut. Utan det här kan skilja sig från familj till familj. Och man ska gå efter det en släktingar anser vara gott. Som de anser vara gott att man hör av sig en gång i veckan till exempel, eller två gånger i veckan, eller två gånger i månaden och så vidare, så är det man försöker implementera i sitt eget liv också, så att de känner att man ger dem deras rättigheter. Om traditionen skulle helt och hållet gå emot islam, då ska man inte implementera det. Om man säger traditionen i vårt land är att man inte ska ha några släktrelationer överhuvudtaget, så ska man inte behöva implementera det. Utan det handlar om att det som anses vara gott beteende mot dem, det är det man ska försöka implementera. Samma sak med ens föräldrar till exempel. Att det som anses vara gott och hur man behandlar sina föräldrar här kan skilja sig väldigt mycket från hur det kan vara i andra länder till exempel. Hur man behandlar dem. Men det viktigaste är att man gör sina föräldrar glada och nöjda med det man gör. Och att man besöker dem tillräckligt mycket och man hjälper dem så pass mycket som de behöver hjälp med och så vidare. På det här sättet att det finns klara och tydliga regler i Koranen och Sunnan och samtidigt har öppnat upp porten för att kunna använda sig av den tradition man har i landet, så finns det en perfekt jämn balans i islam som är otroligt vacker. Just hur man ska bete sig, och det viktiga är just att man alltid ska göra gott mot ens släktingar och behandla dem på bästa möjliga sätt. Det här, den här jämviktiga balansen, finns inte i många andra religioner och många andra samhällen. Utan det skiljer sig. Det Allah Azza wa Jalla har skänkt oss som gåva att vi kan praktisera islam och praktisera sunnan och göra det här. Det är en gåva många människor världen över inte har fått när de inte har fått framgång till att kunna bli muslimer. Till exempel, jag ska jämföra lite exempel. Till exempel med judendomen. Så judendomen och kristendomen och ett sekulärt samhälle här. Judendomen är dels baserad på saker och ting som verkligen har kommit från profeter. som var uppenbarelse från deras tidigare profeter, som Musa alayhi salam och andra profeter som har kommit. Så vissa av de saker de har gällande familjerelationer är saker och ting som helt och hållet stämmer överens med islam. Alltså att man ska lägga vikt på ens familj och så vidare. Det är korrekta saker. Men mainstream judendomen idag, som är ortodox judendom, som är huvudinriktningen som finns i Israel och så vidare, det är det som kallas för rabbinisk judendom. Så utöver det som har kommit från deras profeter, som är korrekt, så har de väldigt massa saker som har lagts in i deras religion i Talmud, som är deras andra bok som är skriven utav deras rabbiner under flera hundra års tid. Och många av de regler som de rabbinerna har lagt ner för dem att de ska gå efter är någonting som, ja, det är som vanliga präster som inte fick en uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala, utan det de tyckte var passande på den tiden för ungefär 2000 år sedan i Palestinaområdet eller i Babylon eller något annat ställe, som de anser att man även ska praktisera idag. Och många av de här reglerna, till exempel som kosherreglerna som de har, är extremt petiga. Alltså det ska ge sig in i varenda lilla grej som man gör med koshermaten till exempel. Att man inte får ha mjölk på samma bord som kött, och man får inte ha si och den måste vara så och så vidare och så vidare. Väldigt, väldigt petiga regler som i sig inte alltid är baserade på någonting som har kommit från deras profeter, utan någonting som någon rabbin ansåg vara passande för 2000 år sedan och skrev in i deras böcker som de helt blint följer än tills idag. Vilket gör familjerelationerna, ger inte samma jämviktiga balans som muslimerna har i sina familjerelationer som de har. Utöver det också, vissa saker som är lite undliga just med rabbinisk judendom, är att judiska män har en väldigt, väldigt massa lagar de ska lära sig. Flera hundra lagar som man ska lära sig och man ska memorera. Hur många regler tror ni att kvinnorna ska lära sig? Tre. Tre regler är obligatoriska för kvinnor att lära sig, så kallas mitzvor. Och de här, mitzvor eller någonting. Ja, de här reglerna i sig, en av dem kan inte appliceras idag längre. Det är att man ska skära i någon sur deg, det gjorde man förr i tiden. Så det är bara två regler kvar. Ena regeln är att man ska tända sabbatsljusen, och det gör man på lördag. Tredje lilla regeln som tjejerna där borta ska hålla sig fast vid, det är att de ska hålla sin renhetsperiod under mensperioden, då mannen ska typ hålla sig helt och hållet borta från henne, inte bara under själva mensen utan hon lägger till en vecka utöver det, vilket blir två veckor eller mer, vilket i sig är någonting som kan vara ganska tärande på familjerelationer utan tvekan. Och att mannen ska hålla sig typ helt och hållet borta från sin fru. Det här är saker och ting som finns i judendomen som alhamdulillah inte finns i islam. Utan det är saker och ting som har lagts till utav deras rabbiner för flera tusen år sedan, som de anser vara någonting som är obligatoriskt för dem att följa än tills idag. Som Allah azza wa jalla har sagt, ittakhadu ahbarahum wa rahbanahum arbaba min dunillah. Att de har tagit sina präster och munkar och rabbiner till herrar vid Allahs sida. För det är de som har lagstiftat den här rabbiniska religionen som de följer idag. Och de flesta reglerna de följer idag är baserat på Talmud som har skrivits ut av de här människorna och inte baserat på uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Vad var det som hände med kristendomen? De behandlade, judarna var här åt ena hållet med väldigt massa regler och petiga regler om allting. Kristendomen drog åt helt andra hållet. För kristendomen först, den som egentligen skapade kristendomen som vi känner till idag, det kommer inte från Jesus alayhi salam, Isa. Den kommer från Paulus. Och Paulus var först jude, och sen så ville han bryta sig loss från alla de här judiska reglerna. Så han tog bort saker och ting helt och hållet. Han tyckte man kan börja äta även gris, och man ska inte hålla på och hålla sig till den judiska lagen, utan det viktigaste är att man tror på Jesus och man har kärlek till Jesus och man tror på uppståndelsen och så. Och genom att man gör det, håller sig borta från hela det här regelverket som fanns hos judarna, så kommer man bli frälst genom att man bara har kärlek till Jesus. När han tog bort hela regelverket som egentligen var baserat på vissa saker som var baserat på vad profeten sa, så hamnade de kristna helt och hållet åt andra hållet. Och att de klara och tydliga familjerelationerna blev inte klara och tydliga längre hur man ska vara. Och på samma sätt, om man läser i Nya Testamentet om Isa alayhi salam, om Jesus, så har man inte en praktisk förebild för hur man ska vara med sin familj så som det finns i islam. För Isa alaihissalam, som de säger, att han inte hade en pappa. Hans relation till hans mamma beskrivs väldigt, väldigt kort. Han hade inga syskon som det beskrevs som han var med. Hade typ inga släktingar. Han var inte gift enligt dem och så vidare. Så de har inget klart och tydligt praktiskt exempel hur man ska vara med sin fru, hur man ska vara med sina föräldrar och så vidare. Utan bara väldigt, väldigt generella saker som inte är lika klara och tydliga för de kristna som det är för muslimerna. Och de reglerna som de har kommit med i Nya Testamentet gällande skilsmässor till exempel, så är det att en kvinna eller man som har varit gift och skilt sig, så är det förbjudet för dem att gifta om sig. Vilket även praktiseras idag hos katoliker och även ortodoxa. Vad är det här leder till? En person gifter sig när han är 20 år gammal. Och sen skiljer sig, eller kan inte leva tillsammans med den här personen. Den får inte gifta om sig tills den dör när den är 80 år gammal. Och det finns väldigt, väldigt många exempel på att de gör på det här sättet. Vad är det leder till? De kommer göra zina. De kommer hamna i zina och skaffa andra förhållanden vid sidan av. Vilket i sig splittrar familjerna. Eller att man känner sig tvungen att leva kvar med den partner man hade som man egentligen inte tycker om. Alltså egentligen, man kanske lever och man tänker, jag vill egentligen separera från den här personen. Men om jag separerar kommer jag aldrig kunna gifta om mig igen. Så lever man istället i ett olyckligt äktenskap. Vilket har blivit ett väldigt, väldigt stort problem, framförallt hos många katoliker. Och de har plågats väldigt mycket av den här grejen. Att de just inte kan ha skilsmässa när man kan gifta om sig. Islam har uppmanat att man ska hålla fast vid sin familj. Men om det inte går att man ska vara gift, så är det tillåtet att skilja sig. Och efter man har skilt sig så kan både mannen och kvinnan gifta om sig. Så islam har underlättat den här saken. Och öppnat upp den här dörren. Och gjort det lätt för muslimerna. Och lillahi alhamd. Ett annat problem som kristna också har hamnat i är att de inte har låtit sina, eller katolikerna då framförallt, inte låtit sina präster gifta sig. Och utan tvekan har det här lett till en väldigt massa problem. Det här är en av de familjerelationer de har kommit med. Det finns en rapport som skrevs i USA år 2004 som heter John Ray Report. De beskrev att det har varit anklagelser mot 4392 präster att de har förgripit sig på barn. I ett land, bara i USA. På grund av att de inte kunnat gifta sig, vad började de göra istället? De började pilla på en massa små barn. Så det här är en regel som utan tvekan har skadat dem. Det är inte någonting som har gynnat dem. Som Allah Azza wa Jalla har beskrivit det här som Rahbaniyatin ibtada'uha. Den här munkväsendet som de har kommit med är någonting de har själv kommit på. Och sen de försöker implementera på sina präster. Vad händer med de här prästerna när de inte får gifta sig? 4392 anklagelser som är anklagelser som har kommit till polisen. Nu ska vi inte snacka om allting som inte har kommit till polisen, som är mångdubbelt mer antagligen, för de här stackars barnen är oftast rädda att skvallra på sina präster. Det leder till att de utnyttjar massa små barn och börjar göra zina istället och andra problem. Jag kommer att jag såg en dokumentär förut, ett munkkloster som var på ena sidan, sen var det ett nunnekloster bredvid, och de får inte träffa varandra. Vad gjorde de istället? Alltså, en man har sexuella lustor och kvinnan också. Började gräva tunnlar under. Så de träffades där under. Och de hittade begravda barn ligga där under också. För att de gjorde, dels så var de där för att träffas. Och sen även nunnorna födde barn där under i de här klostrena. Det här är någonting som är helt onaturligt. Som går emot människans fitra. Någonting, ett behov som finns i både män och kvinnor. Så att stänga av den här grejen som de har gjort ledde just till de här 4392 anklagelserna som skedde borta bara i USA. Och tänk då alla andra länder som är katolska. En annan jämförelse som man också kan göra utöver det här, utöver judendomen och kristendomen, det är sekulära samhället, till exempel som vi har i Sverige, där det inte finns en religiös lag, där folk är ateister och inte tror på att Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat dem att vara på speciella sätt. Olika etiska regler och så vidare. När det är så här, så det enda man går efter hur man ska kunna vara i samhället, eller det samhället bara kan pusha på en person att vara, är de lagarna som har stiftats. Och de här lagarna är oftast väldigt generella. Att om du lever i ett äktenskap med din fru, eller frun med sin man, så ska man bara inte skada henne, man får inte våldta, man får inte lite såna här grejer. Men egentligen hur man ska vara, hur man ska bete sig och att man ska vara god och man ska behandla henne på bästa möjliga sätt, det finns inte. Det finns bara generella regler. Och man tror inte, om man skulle behandla sin fru dåligt till exempel, vara ohövlig eller liknande, eller kvinnan behandlar sin man ohövligt, så är det ingenting fel. Det är ingen Gud som kommer hålla dem till ansvar för det de har gjort. Och det är ingen lag som kommer hålla dem till ansvar för vad de har gjort. Utan det är om de känner för det så gör de det. Och jag säger inte att alla människor är oetiska och att de alla behandlar sina fruar dåligt eller män dåligt eller liknande. Men det finns ingenting som de känner som vi muslimer har, Guds fruktan. Att vi känner att om vi inte beter oss på det här på ett bra sätt, så är vi rädda inför Allah subhanahu wa ta'ala att han kommer hålla oss till ansvar för den här saken. När en muslim tänker på hur han ska vara med sin man, så tänker han på khairukum li ahli. Att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, den bästa utav er är den bästa mot sina familjer, mot sin fru. Och på samma sätt så har profeten sallallahu alaihi wasallam uppmanat kvinnorna många gånger om att de ska behandla sin man med riktig respekt. Så mannen tänker på det här. Och det här är ingenting som det behöver finnas en lag om. Utan det är någonting han känner, en relation mellan honom och Allah subhanahu wa ta'ala. Att han gör det här för att göra Allah subhanahu wa ta'ala nöjd. Och då kommer han göra det även om inte det är någon lag som reglerar den här saken. På samma sätt i Sverige till exempel. Om en person blir 18 år gammal och lämnar sitt hem, aldrig någonsin ringer upp sin mamma eller pappa, aldrig hör av sig till sina släktingar någonsin mer, har gjort någonting fel enligt svenska lagen? Ingenting fel. Det finns ingenting som har sagt att han har gjort fel. Vissa personer kan säga att det här etiskt är fel, men det är ingenting som säger det. Och det är därför man ser att det blir så nihilistiskt som det är här. Att det finns inga normer och etiska värderingar som många personer går efter. Och därför man kan se att många personer behandlar sina föräldrar jättedåligt och jätteorespektabelt. Och de kan stå och höja rösten mot sina föräldrar och behandla dem på ett jättedåligt sätt. Inte kontakta dem, de sitter på pensionärshem. De går och ringer dem kanske på påsk eller på julafton och liknande. Och väntar bara på att de ska kunna få ärva från dem. Och inte att de ska testamentera pengarna till deras hund eller någonting som kan ske i det här samhället istället. Utan i hopp att de ska kunna få en del av pengarna och så vidare. Det sker inte. Det finns inte den här starka familjerelationerna som, eftersom man inte tror att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att hålla dem ansvariga för det de gör. Och utan tvekan, det här leder till dem, många av de problemen som vi ser idag i de här sekulära samhällena. Och att det finns så pass dåliga familjerelationer som många av dem har. Och till det stora antalet skilsmässor som sker dem sinsemellan i de få äktenskapen som de har. Och det här är någonting som vi som muslimer ska vara tacksamma för. Att Allah azawajal har väglett oss till den här religionen. Och vi ska försöka implementera den här tacksamheten med handling. Att vi ska vara tacksamma att vi har fått ett helt regelsystem om hur vi ska bete oss med våra familjer. Och det här ska implementeras med handling. Och handling ska baseras på kunskap. Att vi lär oss om hur man ska vara. Och sen försöker vi implementera det här i våra handlingar. En sista sak också som också finns i de här sekulära samhällena är att om en person är otrogen mot sin fru med hur många kvinnor som helst, har han gjort någonting fel enligt svensk lag. Det är absolut jättefel att gifta sig med två kvinnor. Det är stor synd, men att vara otrogen mot tusentals tjejer, det är absolut öppen dörr för det. Och det är ingenting fel enligt svensk lag att man kan göra det. En muslimsk man, han är inte otrogen mot sin fru, för han vet att det här är någonting som är förbjudet. Han kramar inte en annan tjej överhuvudtaget. Han pussar inte en annan tjej överhuvudtaget. Han skakar inte ens hand med en annan tjej. Han tittar inte ens på andra tjejer än sin egen fru. Så om det är någonting man verkligen kan säga att man är trogen till sin fru, så är det hur en muslimsk man är. Och på samma sätt då med den muslimska kvinnan. Att man är trogen mot varandra på ett helt annat sätt, vilket i sin tur stärker äktenskapet. Att alltid ha en man som man går ut med, som ständigt går och tittar på andra tjejer. När han är bortrest så vet man inte var han åker någonstans eller vad han gör för någonting. Man känner ständigt av den här rädslan att han jobbar över lite extra mycket på jobbet. Och man vet inte vad han gör och så vidare. Det här är någonting som är ett stort problem som de ständigt lever med. En muslimsk kvinna kan känna sig säker att en man, när han går till sitt jobb, Han ska inte ens titta på de andra tjejerna som kan vara där eller liknande. Utan han är helt trogen till sin fru. Och samma sak, den muslimska mannen kan känna sig säker när hans fru går ut till exempel och träffar sina väninnor eller liknande. Att hon inte ska gå till en annan man som hon ska vara otrogen med. Och det här är någonting som är jättevanligt i svenska samhället. Vad jag har hört att det är typ 50% av alla män som är otrogna och 40% av alla tjejer som är otrogna enligt statistiken, de som erkänner enligt statistiken. De som inte erkänner i statistiken är mångdubbelt fler antagligen. Och jag hörde någon annan siffra hur många procent utav svenskar som är otrogna när de åker på resor. Många är kanske lite rädda att vara otrogna i sin hemstad för att det kanske avslöjas när de åker på resor. Så är det rent hejvilt. Och det här är utan tvekan någonting som leder till de här svaga familjerelationerna som de har. Och någonting som vi muslimer, alhamdulillah, inte har problem med. Och det gör vi, att vi inte ska ha problem med de här sakerna. Ska vi göra det genom att vi studerar och lär oss hur vi ska implementera de muslimska familjetraditionerna. Och vi ska implementera det i våra handlingar. Och det är det som är syftet med den här serien Bi'idnillahi ta'ala. Och jag hoppas att ni kommer kunna närvara i framtiden också på de här lektionerna. Så vi ska kunna försöka klargöra lite mer hur man ska vara med sina familjer. Och det var allting vi hade att säga för idag. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.